If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hör du Fabian, hur är läget? Har du någon el på fortfarande eller?
Man skulle inte kunna tro det, för att nu i oktober så kommer ju Storbritannien utan tvekan blir dyrast i EU. Inte EU, utan Europa.
Ja, precis. EU är de inte med.
Exakt, det var det jag tänkte. Vi har ju lämnat EU så länge. Kommer betala 50 pi per kilowattimme.
Det är skönt att man kan vara bäst på någonting. Men vi ska inte prata om elmarknaden idag, men det kommer vi faktiskt göra. Vi är tvungna att prata lite grann om det, men vi har lite positiva nyheter också. Framförallt kommer vi prata också om ett bolag som håller på med nätverk och IT-säkerhet, kan man väl säga lite grann också. Ubiquity, och sen så blir det såklart vanligt veckans tre snabba och en hel del annat spännande som vi kommer komma in på också. Men innan vi hoppar igång ska vi påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation. Vi berättar vår process, hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, och först ska vi såklart presentera vår huvudsponsor RoboMarkets och veckans trade. RoboMarkets är ju som bekant den europeiska multi-asset-mäklaren med över 12 000 instrument att handla. Där har man CFDs på aktier, ETFer, index, råvaror, valutor och krypto, vilket vi ska komma in på idag. Och dessutom kan man handla allt där från ett valutakonto. Det är smidigt.
Ja, man undviker onödiga växlingsavgifter. Dessutom har RoboMarkets lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Man är reglerade av tyska Finansinspektionen. Och man har framförallt otroligt attraktiva villkor. Man har ju låga courtage och man har tajta spreadar, vilket är väldigt viktigt här om man ska trada lite. Tillsammans med RoboMarkets kommer vi varje vecka lyfta fram någon intressant investering eller tradingidé som du kan utforska vidare på deras plattform.
Ja, och det var länge sedan vi snackade krypto i podden, så det tänkte jag att det var dags för nu. Det händer ju lite grejer på Ethereum-nätverket.
Ja, exakt. Och därför tycker jag det är otroligt intressant att kika på just Ethereum just nu. Snart inträffar det så kallade The Merge på Ethereum, då man ska övergå från Proof of Work till Proof of Stake. Och Ethereum allmänt har gynnats starkt av rallyt i risktillgångar under sommaren. Men de har även utan tvekan gynnats av nyheterna kring The Merge, som sagt, som även det släpptes under sommaren. Jämför till exempel Ethereums graf med Bitcoins graf under sommaren, så ser man hur mycket starkare den har gått. Och The Merge inträffar i stort sett när Ethereums mainnet hamnar på en terminal total difficulty på 5875 och sen en jäkla massa nollor. Det spelar ingen roll egentligen för den här trading-idén. Men enligt Vitalik Buterin, Ethereums grundare och skapare, så innebär detta egentligen att det endast finns en fast mängd hashningar kvar att mina. Och det här bör inträffa typ den 15 september. Beror såklart på hur många hashningar som sker per dag och så vidare. Men ungefär 15 september. Nu verkar det till och med kunna inträffa tidigare än så till som 13 september.
Och varför är då det här intressant som veckans trade? Jo, man kan väl säga lite att det här är en typisk buy the rumor, sell the news, vilket är ovanligt vanligt i kryptosfären. Det har ju varit så att man har laddat upp rejält för The Merge. Vi kan titta på vad som hände när man lanserade Bitcoin Futures, alltså terminer 2017, Bitcoin ETF som kom 2021, eller när El Salvador satte Bitcoin som sin officiella valuta. Det hypades upp väldigt mycket inför eventet, men sen såldes det ner. Och det kan ju vara lite samma sak med Ethereum, speciellt där med tanke på att man har försökt begränsa lite grann, men många har ju stakat Bitcoin. Ethereum. Jag är tyvärr en av dem. Jag stakade Ethereum och sen har man inte kunnat få loss dem under hela den här nedgången. Men när de väl låses upp, ja, då är det många som kommer försöka sälja sina Ethereum så fort de bara kan.
Folk allmänt vill ju vara lång inför bra nyheter. Någon katalysator. Men då prisas ju nyheten in och det finns bara nedsida kvar. Och samma sak verkar ju hända här. Många vill frontrunna The Merge. De köper upp Ethereum. Och bullcaset här är att Ethereum kommer bli en digital obligation. Det kommer attrahera institutionella investerare.
Precis, för när man stakar får man ju ränteutbetalningar precis som en obligation.
Exakt, och jag är väl lite tveksam till det här. Ethereum kommer fortfarande vara supervolatilt. Det kommer ha en relativt låg yield. Det vill säga du får inte belöning för att sitta på den typen av volla. Så jag tror inte det kommer liksom attrahera så många institutionella ägare. Speciellt inte just nu.
Det var ganska intressant, när jag som stakade då, det var inte så mycket, men jag stakade här för något förra året någon gång, då var det ju ganska bra ränta, man fick mellan 6-8%, och det var ju superattraktivt i en nollräntemiljö, men vi är ju inte längre i en nollräntemiljö. Nu är det inte så attraktivt, du kan få 3% på ett vanligt sparkonto idag.
Ja, så jag tror att det här kommer vara en nischad produkt, diehard fans, men det är egentligen inte det långsiktiga vi tänker på det här, det är det kortsiktiga. Folk köper upp Ethereum inför det här eventet. Men framförallt, vad tror du ska hända? Ska Ethereum ned? Eller har jag, eller vi helt fel här och vi kommer se ett tokrally som till exempel brukar inträffa när Bitcoin halveras? Du kan gå både lång och kort Ethereum via Robomarkets.
Precis, och man har faktiskt otroliga villkor på just krypto, så det är sjukt billigt och smidigt att handla om man vill vara aktiv. Men vill du veta mer om Robomarkets, besök robomarkets.se och följ deras Twitterkonto @robomarkets.se. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Är du nyfiken på att testa går det såklart också att sätta upp ett demokonto där.
Exakt, och det är perfekt för att känna och klämma på plattformen. Och som med alla investeringar är det viktigt att man förstår instrumenten och hur de fungerar. Handel med CFDs innebär alltid en hög risk att förlora pengar, och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns såklart på Robomarkets hemsida.
Vi säger stort tack till Robomarkets. Ja, förutom Ethereum så är det lite mycket annat som händer i världen. Vi tänkte ta veckans tre snabba här. Och det första jag såg tyckte jag var lite intressant. Niklas Andersson från Avanza handlade som vanligt intressant statistik om den här bearmarketen. Han gör ju sällan prognoser och gissningar om framtiden, men däremot så gillar han att dela statistik. Den här gången gällde det volatilitet, och då har han jämfört 2022, eller åtminstone de dagar som har passerat 2022, under 2022 såklart, med tidigare börsår. Och gör man det, tittar man tillbaks hela vägen till 1928, så nästan 100 år sedan, så är det här faktiskt det 11:e mest volatila året sedan dess. Det är ganska uppseendeväckande ändå. De perioder som slår i år, alltså år 2022, när det gäller volatilitet, det är bland annat andra världskriget, IT-bubblan, finanskrisen, faktiskt också coronaraset under 2020, som är det tredje mest volatila året någonsin. Så att det är exceptionella tider vi genomlever just nu. Så det ska verkligen inte, man ska verkligen inte tro att det här är något normalt, utan det är extremt volatilt faktiskt i år jämfört med tidigare år.
Ja, på tal om volatilitet i marknaden, jag såg en rätt intressant graf häromdagen om nedgång i just björnmarknader, och att de tenderar att vara så kallade back-end loaded på engelska. Alltså den stora nedgången kommer i slutet av en björnmarknad.
optimistiskt.
Exakt.
Det hänger ju ganska väl ihop med psykologin ju också. För det är ju så, när man har en nedgång, nedgången påbörjas, då är det ju väldigt lätt ändå att hålla ut och att köpa mer och tänka nu blir det rea och så vidare. Men sen brukar det ju dö ut först när just när väldigt många börjar ge upp, när folk känner, och då i slutet blir det verkligen att de sista kastar in handduken och säger att jag skiter i det här, säljer mina aktier. Och som du säger, då får man ju den kraftigaste nedgången. Så det absolut, det är ett ganska rationellt mönster egentligen.
Ja, jag håller med. Och i den här grafen var det inte, det var en tabell. Så kollade man på 16 björnmarknader sedan 1929. Och så delade man upp hela björnmarknaden i tre perioder. Och så såg man att den första och den andra tredjedelen i björnmarknaden, så gick man i snitt, eller inte snitt, i median, säger man så, ned minus 7% respektive minus 9%. Men nedgången i den sista tredjedelen låg på hela minus 24%. Så att den by far största nedgången hände i sista tredjedelen av en björnmarknad, vilket jag tycker är rätt intressant att hålla koll på. Det har varit mycket, mycket pain på börsen senaste året. Men vem vet?
Absolut.
The worst has maybe yet to come. Eller så kanske vi redan har sett tre stycken nedgångar. Många glömmer den stora nedgången som skedde i februari 2021. Kanske var det första tredjedelen, vem vet.
Nej, och samtidigt ska man vara lite optimistisk, så är det ju förstås så enkelt. Det är utskötat nu, men det är ju björnmarknaden när man gör de bästa affärerna också. Det är då man kan hitta billiga case. Saker är otroligt mycket billigare nu än vad det var för bara ett år sedan. Jag såg bland annat att Mark Minervi, han är ju en känd, han har vunnit Trading VM, eller vad de kallar det för i USA, ett antal gånger. Han är ju riktigt, riktigt duktig swingtrader framförallt. Han hade ju någon 2-timmars video, eller om det var 1-timmars video på YouTube, där han bara pratade om att hur man identifierar vinnare i bear market. Så att hans teori är just att det syns så mycket tydligare också vilka som är vinnare i en bear market. För att har du någonting som hittar styrka i en nedgående marknad, det tyder väldigt mycket. Och det är många som missar det eftersom de tycker ändå att oj, den har gått svagt, men den har gått otroligt mycket starkare än allt annat.
Exakt, relativt. Jag håller med. Jag tycker i år har egentligen varit fantastiskt. Jag tycker att man har slipat sina analysförmåga, sina investeringsskills. Och det har varit rätt kul om man bara tillåter sig att ha kul i en björnmarknad.
En annan som har fått sitt andra barn nyligen har ju inte känt att de har haft samma tid att vässa sin analysförmåga. Så det tror jag att du bär upp den här podden.
Försöker mitt bästa, min vän. Men på tal om just inflationstider och bear markets, det är ju rätt svårt att veta om man ska vara bullish eller om man ska vara bearish just nu. Och rätt intressant här, jag läste om inflationen i Zimbabwe och hur börsen gick under den tiden, vilket jag tycker kan vara rätt intressant att lyfta här. Zimbabwe har som bekant, eller hade som bekant, sin första period med hyperinflation år 2000 och sen sin andra period 2016. Så det var rätt mycket hyperinflation som hände där under de här senaste 20 åren. Och jag säger inte att vi i väst kommer ha en hyperinflation, men vi har rätt hög inflation, och då är det rätt intressant att lära sig av just Zimbabwe och den otroligt höga inflation som de har haft. För att det hände rätt mycket saker som jag tror många inte hade kunnat tro. Det första är att börsen faktiskt gick upp otroligt mycket under perioderna med hyperinflation. Och allmänt så kan man ju säga att börsen kan gå väldigt hårt, eller väldigt mycket, när det är dåliga tider. Så kikar man på Zimbabwe, slutet på 2014 till 2016 såg man en nedgång på över 50% på börsen. Men det här följdes av ett uppgång, ett otroligt rally på 8700%. Det är alltså 87 gånger pengarna på ett par år, eller några år. Ett otroligt starkt rally. Det andra är att centralbanker aldrig höjer räntan tillräckligt mycket. Du kanske känner av en 20% inflation i plånboken, men de officiella siffrorna är 8%, och då förhåller sig centralbanken till det. De officiella siffrorna kommer alltid vara lägre än vad man skulle kunna säga de sanna siffrorna är. Och det här tenderar faktiskt till att leda till att just aktiemarknaden går upp över tid, men att valutan går ner över tid. Sen kan man också tro att recession är dåligt för alla bolag, men det kan faktiskt vara en ypperlig tid för rätt många bolag, framförallt välskötta bolag. Och man ska tänka på så här, vad kan egentligen hända i inflationstid, i recession? Ja, det första är att har du ett välskött bolag, då kan du gå ut och köpa upp dina konkurrenter rätt billigt. Alla de här konkurrenterna som kanske går knackigt, som inte är lika välskötta, du kan få dem för en spottstyver. Det andra är att du kan börja ta över allt fler marknadsandelar. Och det här kommer såklart vara otroligt positivt för dig. Och det kan leda till att du kan börja pumpa upp pumpa ut riktigt bra resultat, ännu bättre än i en bullmarknad där du hade mycket högre konkurrens på marknaden. Så en dålig ekonomi kan faktiskt innebära god avkastning.
Ja, och det var det vi inne på också, att det är framförallt i en bear market man ska leta efter vinnare. Det är då man kan kanske göra sina bästa affärer.
Exakt, och vi har ju pratat mycket nu om att vi antagligen kommer att se att vinstestimat revideras neråt. Men det här är ju bara kortsiktigt. Kikar man på vad som händer i inflationstider så brukar, när inflationen accelererar, tenderar vinster över tid att göra det också. För inflationen ökar ju priset på allt i nominella termer. Och det gör att du nödvändigtvis inte har en marginalkompression som många kanske tror att man har. Och det här egentligen innebär ju att många bolag som är nedtryckta men är välskötta kanske ser en rejäl överraskning på uppsidan över tid. Och sist men absolut inte minst, i hög inflation så är ett av de bästa sätten att bevara värde på sitt kapital faktiskt att ta hög leverage. Och det här vet jag för många kan låta lite läskigt. Men det här är eftersom appreciering på dina tillgångar inte nödvändigtvis är högre än inflationen. Vi säger att du har en inflation på 20% men börsen kanske bara går upp 10-15%. Ja, då minskar ju värdet på din...
Ja, men precis. Det var som när vi snackade om Zimbabwes börs där, att den gick upp 8700%. Det låter ju fantastiskt, men de hade ju en inflation som låg betydligt högre än det. Men då kan man ju då rent tekniskt, skulle man haft hävstången i den perioden, hade man kanske fått 16000% eller någonting avkastning, vilket då kanske har varit närmare det riktiga inflationen.
Exakt, så snarare än att köpa en tillgång så satsar du på att värdet på lånet ska urholkas för att öka värdet på ditt kapital.
Precis, det är ju nästa del, att lånet ökar ju inte i värde utan snarare minskar det i värde i reala termer. Det är därför man brukar prata om också att det är därför liksom regeringen så gärna vill ha eller 2% inflation och till och med mer kan vara ganska intressant, för att då helt plötsligt statsskulden minskar ju då i värde i reala termer.
Och det här tror jag verkligen är någonting man måste ta med sig nu, hur man kan agera på det sättet för att i reella termer överavkasta, inte bara tänka nominellt. Och börsen tenderar bara att se allting i nominella termer. Då tänk rejält, hur överavkastar jag nominellt? Gäller såklart att du ska aldrig vara overleverage, men det kan vara bra framöver att kika på leverage. Eller om du inte är bekväm med det, köpa bolag som har leverage. Så det är till exempel så jag gör, för jag är inte så jättebra på att hantera leverage själv i portföljen. I alla fall inte med liksom stor andel av mitt kapital. Dessutom så vill man ju ofta satsa på starka cashflows här. Du vill inte att bolag ska leverera cashflows 10-20 år ut, för du vet ju inte hur mycket de är värda. Du vill ha cash nu som du kan återinvestera. Jag tror i alla fall rent allmänt här att risken är att alldeles för många blir alldeles för bearish långsiktigt. Och att du eventuellt missar en väldigt stor uppgång om inflationen nu håller i sig. Jag tror många tänker att har vi långsiktig inflation så kommer börsen bli hårt straffad. Du kommer inte få någon avkastning på ditt kapital. Men kikar vi på många andra länder som har levt i hög inflation så har man snarare sett det motsatta. Och jag tror personligen inte att vi kommer göra oss av med, eller liksom stävja inflationen snabbt. Inte bara det att vi inte tacklar energiproblemen som vi har, utan vi fortsätter skicka ut massa stimulanser i systemet. Och det kommer bara göra ännu svårare att få bukt på den här inflationen.
Ja, precis. Vi har ju pratat om det tidigare, att i inflatoriska miljöer så är det oftast en dakt som man vill äga, för att de bör också stiga ungefär i takt med inflationen plus lite till då för en riskpremie. Så att vi gillar ju det. Samtidigt som du säger så finns det risker med recession, och det är ju också lite tråkigt, för då är det många bolag som går svagt. Men man ska sluta titta på det på aggregerad nivå, man ska sluta titta på liksom indexnivå, man måste titta på enskilda bolag, och då finns det som du säger vissa bolag som kan klara sig väldigt bra i recession. Sen kommer vi in på den tredje faktorn då, och det leder mig in på nästa grej här, och det är just det här som du säger, den här energi krisen vi har, som blir ju ett stort problem dock, och som verkligen kan påverka många bolag, tror jag. Och jag såg, apropå det, en intressant graf, vad Bloomberg la ut nu, att det var dyrare att köra en Tesla Model 3 än en dieseldriven BMW. Alltså det blir dyrare att ladda med el än att tanka med diesel. Det här gällde priser i Tyskland och Frankrike, så att, ja, beror förstås på vad man har för avtal på elen. Men det är ganska intressant ändå att det på vissa ställen har blivit så.
Gäller väl i Sverige också?
Nej, jag tror inte det, för att elen har varit så pass billig. Det beror lite på förstås. Och vi har väldigt, väldigt dyr diesel framförallt. Men däremot såg jag i Kalifornien nu, som också har jätteproblem med sitt elnät. De sa ju att de avrådde nu för att man skulle ladda sin elbil, för att de hade problem med antingen el eller effekt.
Det går bra för den gröna agendan nu.
Ja, verkligen så. Det är väl lite tyvärr så tråkigt att det är i Kalifornien, är några av dem som verkligen också har lobbat stenhårt för, ja, men förnyelsebart helt enkelt. Och det gör det instabilt. Det varnar ju många experter för att introducera ännu mer vindkraft nu, som många vill föreslå. Ja, då ökar instabiliteten. Men vi ska inte prata om just det. Utan det som jag tyckte var intressant, att som sagt, el har blivit jättedyr, vi har en energikris. Nu har dessutom Ryssland slutligen kapat gasen helt till Europa. Förut skyllde man ju på att det var underhåll man skulle genomföra det här. Men nu har man sagt rakt ut att nej, vi kommer att fortsätta gasen avstängd tills att sanktionerna mot Ryssland slopas. Och det är lätt nu att bara se väldigt mycket problem. Men jag tänker att man kanske ska fokusera på lite saker som många kanske har missat och som är lite positiva förhoppningsvis. Dels, eller alltså, det är ju troligtvis så att elpriserna har till stor del blivit absurt höga på kort tid eftersom gaspriserna har rusat. Man pratar ju om marginalprissättning, alltså det sista lilla delen energi som skapas, eller el som skapas, som sätter priserna. Och då har man krävt att man hade dragit igång de här stora gasturbinerna och så vidare och kört naturgas. Så att gaspriserna har ju sett till att elpriserna har blivit höga bland annat. Men jag tror kanske att annars att gaspriserna har varit så höga eftersom Tyskland för en gång skulle varit lite förutseende. De har ju förstått att Ryssland kanske kapar liksom gasen snart och försökt då pumpa upp sina lager inför vintern. Och det gör ju då förstås att om de betalar precis vad som helst för all gas de kan få tag på, då skjuter ju priserna i höjden. Och det är också troligtvis därför nu ryssarna antagligen kapar tillgången helt, eftersom de ser ju, alltså deras högsta önska just nu, det kortet de spelar ut är att se till att Europa ska frysa i vinter och därmed ge upp och lyfta sanktionerna och låta ryssarna få Ukraina. Men då har ju Tyskland valt att fylla på lager, vi har även nu både Spanien och Portugal har ganska låga elpriser, och det är ju för att de också har stora tillgångar av naturgas eller har tillgång på naturgas. Så att det känns ändå som att man kanske börjat ladda upp lite för vintern och att tyskarna ändå, deras gastillgång nu, eller förlåt, deras lager nu ser ju ganska bra ut faktiskt. Så man hoppas ändå tro att det kan funka att ta sig igenom vintern.
Jag vill bara påpeka två saker där. Första är att Tyskland, de är lite fulingar. De har egentligen alltid haft liksom lite förutseende vad som skulle kunna hända. För att de har ju snackat mycket om liksom grönt, vi ska övergå till förnyelsebart och så. Men de har ju kvar en jäkla massa kolkraftverk som de nu återaktiverar och kommer byta ut gas med. Så att de har ju alltid haft den liksom lite i bakfickan. Kan lägga fram ifall någonting inte funkar.
Ja, men det är ju samma vi kört i Sverige. Vi vill ju inte använda dem, men vi har haft dem som en backup. Så det har ju ändå varit klokt.
Absolut, nu visar det sig vara väldigt klokt. Kanske inte superklokt då att behöva sitta och satsa på den smutsigaste energiformen. Men det är där vi är just nu. Sen vill jag också säga att det här med storage kan vara lite missvisande. Och det är på grund av logistiska skäl. Man kan endast ta ut en begränsad mängd LNG ur storage eller lager åt gången, så det betyder att flöden skulle helt gå till noll, vilket de inte gör, men vi säger det, så skulle du ändå inte kunna tillgodose hela din befolkning just på grund av de här logistiska skälen.
Nej, men precis, men det jag menar är att förutsättningen är ändå lite bättre än vad media får att se ut så.
Absolut, absolut.
Man har ändå tagit lite höjd för, och man säger ju fortfarande att de här lagren vi har kommer antagligen inte räcka den vägen om det blir en riktigt kall vinter, och man kommer antagligen behöva ransonera fortfarande, men det är ändå bra att det...
Ja, exakt, du är nog fortfarande beroende av ransonering, och framförallt att den här demand destruction som vi har sett håller i sig.
Nej, men egentligen huvudpoängen jag behöver skicka med, som du sa också, Tysklands gas tillgång är fortfarande inte noll. De är inte 100% beroende av Ryssland. Så att det vill egentligen poängen vi tar fram, det är att det är ingen katastrof som vi inte kan överleva det här. I Sverige däremot, vi har inte riktigt samma möjligheter, men jag tycker också det händer saker här nu. Nu börjar man komma igång med förslag på att få igång värmeverk på full fart, så vi kan skapa mer elektricitet den vägen, bland annat genom att sänka de här effektskatterna. Så att ja, det är väl så, om man ska vinna krig mot Ryssland, då kommer man behöva hålla ut genom vintern. Det kommer kanske vara lite jobbig och kall vinter, men det är absolut någonting man kan överleva. Något som jag hörde och prata om, då är det ju många som ändå idkar på att nej, vi måste lyfta sanktionerna. Det har börjat komma protester nu i vissa europeiska länder om att lyfta sanktionerna för att elräkningen blir för dyra. Det kommer jag antagligen försöka lösa, som du säger, genom att stimulera ännu mer att helt enkelt betala av räkningarna. I Sverige är ju bidragen som har föreslagits är ju liksom betydligt större än vad det skulle kosta att starta upp kärnkraften igen. Men något som det pratas då, ett argument för att lyfta sanktionerna, det är att sanktionerna funkar ännu inte. För nu routar bara Ryssland om sin gas till Kina och Indien. Men det stämmer faktiskt inte. Det finns helt enkelt inte den typ av infrastruktur för att kunna sälja så mycket gas till Kina och Indien som man har gjort i Europa. Så det är så att sanktionerna funkar, och det är också därför ryssarna nu försöker göra allt de kan för att hota och se till att vi ska lyfta dem. Till exempel kan nämna Kina, de har köpt drygt 2 miljoner ton naturgas under första halvåret i år. Det kan ställas mot de drygt 70 miljoner ton som Europa köpte förra året. Så att det är en enormt stor skillnad i volymen helt enkelt. Så det kommer inte någon större mängd gas fram till Indien och Kina. Däremot såklart, de får ut olja och lite andra produkter. Men gasen, ja, sanktionerna funkar helt enkelt.
Jag tror inte heller att Kina riktigt vill ställa sig mot väst för mycket. För de är fortfarande otroligt beroende av export till oss. Så att de kan inte heller gå all in och köpa. Men det är exakt det du säger, så här, deras infrastruktur är inte tillräckligt utbyggd i den delen av världen.
Nej, och den kan de absolut bygga upp, men det tar ett antal år. Ska man då slutligen försöka koppla allt till börsen, så tycker jag att någonting man ytterligare ska ta med sig. Vi har varit inne på det nu, att man ska hitta vinnare eller ledare liksom i en bear market, de som kan stå emot. Man ska hitta bolag som klarar inflation, det kan man göra på olika sätt. Antingen hittar man någon som är super asset light, alltså har väldigt få tillgångar. Eller så vänder man på det och har de som är asset heavy, alltså som har mycket leverage som du säger. Som då, där hävstången eller lånen minskar i värde. Vi pratar också om att man måste ta in recessionen i åtanke. Hur klarar ett bolag en nedgång? Man kanske hittar konjunktur och känsliga bolag och så vidare. Eller hitta de riktigt starka ledarna som kan dra nytta av att andra bolag går under. Men man måste slutligen också lyfta in det här med elpriser och tänka på det. Någonting man verkligen måste fokusera på nu kommande månader, det är ju att fundera på vilka bolag är väldigt beroende av elpriser. Till exempel nu, Nordic Paper var ju ett bolag som var en riktig snackis på Twitter här under sommaren. Det var just då för att det var ett supervärde-case. Det var liksom PE5 eller någonting på det här bolaget. De tillverkade specialpapper på olika sätt. Jätteintressant bolag på alla sätt och vis. Fram tills att elpriserna sköt i höjden och pang, de stängde ner en fabrik. För att de helt enkelt inte var lönsamma att producera längre. Så att... jättemånga bolag, fler bolag än Nordic Paper kommer att drabbas av det här med att det är höga elpriser. Det är helt enkelt värt att köra. Nu när elpriserna har stigit i norr också, ja, hur går det då till exempel med det här gröna stålet man tillverkar där som kräver extremt mycket energi och så vidare och så vidare. Så att det är ytterligare en aspekt man måste ta med nu i sin analys av bolag just nu.
Absolut, men man kan ju också säga att folk känns ju duktigt bearish på Europa nu och framförallt europeisk industri. Och kikar man så kan man ju köpa väldigt mycket industribolag väldigt, väldigt billigt om man kikar utanför Sveriges gränser. Bara att nämna några liksom, från en screener här nu då. Världens största kemikalieproducent, BASF, handlas till P7. En av världens största cementtillverkare, Heidelberg Cement, för P5,5. Jag har inte djupt dykt i de här någonstans. Men kikar man bara på multiplarna för de här världsledande bolagen så börjar det se väldigt billigt ut. Så att man kan ju också sitta och tänka här, går det att syda den här energikrisen? Liksom att långa DAXen kan till exempel få lite av ett kontraplay. Du ser också nu att euron står under dollarn. Det är liksom prissatt som Europa ska helt konka under den här vintern. Och det händer ju inte ens under eurokrisen. Så att det är mycket som händer nu som du eventuellt kan, om du djupdyker här, syna lite, köpa in dig väldigt, väldigt billigt.
Ja, det som oroar, det är som du säger, att en nedgång brukar oftast vara väldigt, framförallt största nedgången sker i slutet av en bear market. Men det börjar verkligen kännas som att det måste vara peak bearishness snart. Får man gissa lite grann så är det ju så, september är ju historiskt eller säsongsmässigt en svag månad. Det brukar vara den svagaste månaden. Och i USA till och med, där har man ju nu liksom buyback blackout, så att det sker inga återköp och det är väldigt viktigt att köpa det i marknaden annars när bolagen köper tillbaka sina aktier. Men jag kan tänka mig verkligen att efter september så känns det som att det är väldigt mycket som ändå tycker jag talar för att någonstans där måste det börja pika. Man får ju tänka på att börsen tittar ju också framåt. Så att om vi ser ju redan nu att det kommer bli ett helvete i vinter, och då har vi prisat in det i marknaden. Men när vi börjar kolla framåt, snart kan vi börja blicka framåt mot våren och nästa sommar. Okej, men då kanske vi börjar få ordning på saker och ting. Så att, jag vet inte, jag börjar bli ändå försiktigt optimistisk nu och tror att det är nu man ska börja liksom leta verkligen. Och som du säger, det börjar vara så mycket otroligt fina bolag som börjar bli väldigt billiga. Men med det sagt,
jag vill bara lämna en brasklapp där. Bara för att vi klarar 2022 betyder det inte nödvändigtvis att vi kommer ha väldigt, liksom att svårigheten är över. Vi har ju fortfarande samma svårigheter 2023 och 2024 om vi inte löser det, de problemen vi har nu. Potentiellt ännu större svårigheter om vi fortsätter på den väg vi håller på med nu.
Men vi kanske ska hoppa in på dagens huvuddel där vi ska titta på ett litet case. Ett amerikanskt bolag som faktiskt har blivit lite dyrare senaste året till skillnad från mycket annat. Men vi får se om det är motiverat eller inte.
Denna vecka sponsras podden av Aktier och XP Chemistries som har anslutit sig till Aktier för att stötta ett bättre börsklimat. XP Chemistries har nu ett pågående emissionserbjudande. Hoppa in i Aktier om du vill läsa mer om erbjudandet.
Vi säger stort tack till Aktier och XP Chemistries. Ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle ta ett klassiskt market makers case idag, Fabian. Amerikansk techbolag. Det var länge sedan.
Vad handlas det till för free cash flow yield? Aha. Du vet, ingenting under 30 och hamnar i portföljen nu för tiden.
Ja, vi får se. Det är i alla fall ett bolag som är lönsamt. Och det är så som vi var inne på tidigare i avsnittet att det gäller att börja titta nu lite på bolag som man tycker är intressanta eller så som man har gillat länge men tycker är lite för dyra. Och ett av de här bolagen som jag har plockat upp den här veckan och börjat kika på, det är Ubiquity. Känner du till dem sen tidigare?
Ja, faktiskt inte. Ingenting jag har kikat på.
Nej, och de här håller på med IT, framförallt då hårdvara. Ubiquity, ticken UI, det är totalt omöjligt att stava Ubiquity, så försök inte ens. Men ticken är UI, det är betydligt lättare. Man noterade på New York Stock Exchange sedan drygt 10 år tillbaks. Men bolaget har rötter tidigare än så. Man grundades 2003 av en tidigare Apple-anställd. Och då gick man liksom all in på att disrupta marknaden för infrastruktur som Cisco vid det laget dominerade. Cisco är fortfarande absolut störst, men de är inte alls lika heta kanske idag och hypade som de var där under 00-talet. Men i sant Peter Lynch-anda så kom jag i kontakt med bolaget just för att jag har nyttjat deras produkter, jag har sett dem ut i verkligheten. Och det de verkligen briljerar inom är sin enkelhet. Och de har ett antal områden egentligen de är verksamma inom. Men det som liksom är det enhetliga, det är ju deras Unify-plattform. Som just också då, ja, unifies alla produkter. Den slår ihop alla produkter och ser till att man styr dem via ett superenkelt gränssnitt. Så till exempel, deras stora grejer är att de säljer switchar och routrar och så vidare. Och såklart också då allting som gäller wifi, alltså accesspunkter och så vidare. Så att har man till exempel ett stort eller litet eller medelstort företag, man inreder sitt kontor, ja, då kan du köpa in alla Ubiquity-prylar för att få wifi över kontoret. Sen dessutom har de lite andra linjer. Man kan komplettera det här med till exempel en ringklocka med video, kameror och så vidare och så vidare. Det finns massor av saker. Kan även se till att monitorera hela telefonin och så vidare via Ubiquity-system också. Men det stora mer sagt, det är hur enkelt det är att konfigurera, hur enkelt det är att jobba med. Det är superanvändarvänligt. Det känns verkligen som Apple för nätverk. Och det är det som också är intressant, för Ubiquity har inte riktigt någon egen försäljning, så, eller de jobbar inte med marknadsföring, utan de jobbar med, bland annat säger de att de jobbar med att se till att få bra recensioner, alltså se till att deras produkter ska vara så jäkla bra så att folk vill ha dem, folk söker upp dem. Men sen det man tjänar väldigt mycket på också är just att man har, man kallar väl inte för partnernätverk, men det är återförsäljare. För att väldigt många, precis som med Microsoft, så är det väldigt många som har tagit och liksom byggt företag som bygger på att sälja vidare Microsoft-tjänster. Och väldigt många IT-leverantörer jobbar också med att sälja vidare egentligen Ubiquity. Deras jobb blir billigare och bättre för att de använder Ubiquity. Så att, tänk att ha ett företag som jobbar med IT-drift. De säljer alltså support och nätverkshantering och sånt till olika företag. Ja, men då kan de köpa in Ubiquity-produkter, installera deras kunderna och då fjärrstyra hela systemet. Och liksom, ja, det är helt enkelt en jäkligt smart modell som bygger på att det är det här superenkla gränssnittet som är väldigt smidigt. Och du får full kontroll, full övervakning och så vidare. För Ubiquity är verkligen inte ensam i det här. Det finns massor med konkurrenter. Några stora som man kan väl nämna är ju till exempel Cisco då fortfarande. Men även Netgear som många känner till och så vidare. Men det som Ubiquity har gjort väldigt bra, det är just det här med användarvänlighet. Alltså deras produkter är en helt annan klass skulle jag säga. Dessutom ganska, det betyder mindre företag också. Så att de är mycket mer snabbfotade också.
Vad för typ av kunder satsar Ubiquity på? För jag kan tänka mig att många mer etablerade företag kommer alltid gå till exempel till Cisco. Mycket mer etablerade känns som ett säkert alternativ. Som det brukar vara inom liksom, till B2B-software. Att du hör av dig till massor med olika leverantörer, men i slutändan tar du alltid Microsoft.
Ja, men precis. Och jag skulle säga som så att problemet med Cisco är att de har haft mycket jobbat med en premie på sina produkter. Det är alltid dyrare oftast att välja Cisco. Ubiquity, jag har faktiskt inte hittat någon siffra på hur deras kundfördelningar ser ut. Lite kanske för att de inte själva har den datan. Men min bild är att det framförallt ska säga små och medelstora företag som går på Ubiquity. Lite för att det är säkert jättemånga nätverksexperter som kommer bli arga och skriva ett mejl och slå mig på fingrarna. Så ta det med en nypa salt då, eftersom inte jag är någon nätverkskille själv. Men min bild är att till privatpersoner kanske inte superintressant, det är lite för avancerat. Till jättestora företag, då kanske inte heller intressant, för att då är inte användarvänligheten så viktig, utan det är ett extrem konfiguration. Men för små och medelstora företag så är det klockrent, för det är bara ett plug-and-play-system, det funkar extremt smidigt verkligen. Om man bara sätter sig utom, liksom, alltså apropå det här med konkurrens, ja, det är jättestor konkurrens. Men några saker, vi ska dels komma in på det. Deras marginaler tycker jag skvallar lite om att de har en väldigt särgen ställning, tänk Apple. Sen dessutom är IT-infrastruktur då så pass stort så det finns plats för mängder leverantörer. Har du väl köpt in ditt system dessutom så bara byter du ut och uppgraderar oftast det systemet också, i alla fall mindre och medelstora företag. Men sagt, man är mycket mindre än Cisco. Cisco, de omsätter 50 miljarder dollar per år. Har ett börsvärde på närmare 200. Ubiquitys omsättning, den har inte ens uppnått 2 miljarder. Och börsvärdet är under 20 miljarder dollar. Så att en tiondel av Cisco i börsvärde. Så jag ska säga att det finns ganska mycket kvar att växa på. Inte för att de kommer växa upp till Cisco-nivå, tror jag. Men det finns definitivt mycket kvar. Apropå Cisco och marknaden, att den växer. Cisco, de släpper sin annual internet report där de rapporterar om vad de tror om internet framåt och hur det ser ut just nu. Och då säger man att man tror att mer än 2/3 av världens befolkning kommer online år 2023. Och det här är en ökning med 50% på bara 5 år. Det är ju fortfarande så att väldigt stora delar av världen inte är uppkopplade. Man tror också att det kommer vara 3,6 uppkopplade enheter per capita och att fokus ligger på just trådlös uppkoppling. Det är det som är liksom det stora och det som fortsätter växa. Och det är då förstås också Ubiquitys specialitet. Senaste 10 åren, har man, om vi hoppar in på lite siffror, så har man senaste 10 åren växt omsättningen med i snitt 25% per år. Samtidigt som man har hela tiden varit lönsamma och dessutom har faktiskt vinsten växt snabbare.
Det är ju väldigt intressant nu.
Ja, men med en liten brasklapp. Det gäller bara om man exkluderar just i år. De kom ju med sin Q4 här nyligen. Och det här är första året i deras historia, eller deras noterade i alla fall, som man har minskat i omsättning.
Aj, aj, aj.
Ja, och jag kommer återkomma lite till det. För annars har man haft en omsättningstillväxt per år. Har varit i snitt 25% per år de senaste 10 åren. Medan vinsten har växt 35% per år. Men slänger vi in årets resultat också, då ligger vinsttillväxten på 25% per år. Och det låter ju då som att de har minskat vinsten väldigt mycket år. Och det är klart att de har, för att de har fortsatt expandera och satsat och så vidare, haft samma kostnadsbas och så vidare. Men det är alltid sista kronan man gör vinsten på, så att säga. Så när omsättningen sjunker lite grann, ja, då störtdyker ju vinsten också. Omsättningen, jag kan säga det bara för år, omsättningen var ner 9% ungefär jämfört med föregående år, medan vinsten per aktie då alltså sjönk närmare 40%. Och det är just för att det blir marginalpress när man tappar omsättning. Men vi återkommer strax till Q4. Jag vill bara säga någonting först om just marginalerna, för det här är exceptionellt för ett hårdvarubolag. För det är ändå, visst, det är webbgränssnittet och allting som de liksom, det är det de sticker ut på, men det är ju hårdvara man säljer och tjänar pengar på. Och på den här hårdvaran har man 40% bruttomarginal. Det tycker jag är ganska otroligt. Den har varit så hög som närmare 50%, men som sagt, allting har varit lite sämre just i år. Vinstmarginalen har också legat över 30% flera år i rad, men nu landar den senast på 22%, vilket är det vi får förhålla oss till. Och just de här höga marginalerna menar jag på är ett av de tydligaste tecknen på att deras starka ställning. Du kan inte ta ut 40% marginal eller 30% vinstmarginal på hårdvara om du inte har fenomenalt bra produkter. För då kommer folk bara köpa en ännu billigare produkt från Kina. Och du nämnde lite, du snackade lite cashflow tidigare. Man tjänar ju som sagt pengar och man returnerar dem till aktieägarna. Väldigt lite direktavkastning, det är under 1%, 0,8 om man ska vara exakt, i direktavkastning, alltså utdelning. Men det stora man gör här är ju återköp. Sedan 2015, alltså senaste 7 åren då, har antalet aktier minskat kraftigt. Mer än 30% av aktierna har man återköp.
Och det är ju faktiskt rätt imponerande.
Precis, och det fina med återköp, det är antagligen kopplat till lite optionsprogram och sådana saker att man vill det, men det gynnar ju EPS, alltså vinst per aktie, som antalet aktier blir färre. Slår man ihop återköpen som de har utannonserat nu, liksom den här Q4, de har brutit räkenskapsår, så det var Q4 som kom nu 26 augusti. Tittar vi då på utdelningen och återköpen och slår ihop dem, så utdelningen är alltså inte ens 1%, men slår man ihop det med återköpen, då har man närmare 4,5% i någon form av aktieägaråterbäring, eller vad kallar man det för? Totalavkastning kanske. Så att återköpen är det stora sättet man egentligen returnerar cashflow till aktieägarna. Så det är närmare 5% egentligen direktavkastning om man räknar med återköpen. Något som jag också gillar, så att Q4 nu kom 26 augusti, så det var väldigt nyligen, man har brutit räkenskapsår. Något jag gillar, vi pratar ofta om det med amerikanska techbolag, att de håller på med sina egna GAAP och non-GAAP. GAAP är ju General Accounting, General Acceptable Accounting Principles, så att säga, liksom traditionell redovisningsmetod. Och sen håller man på att göra justeringar, och då hamnar man på non-GAAP, det vill säga inte standard. Men i Ubiquitys fall, man redovisar bägge, men de är väldigt nära varandra på i princip samtliga nivåer, och det gillar jag också, så att det inte är massa stora diskrepanser där som man behöver grotta i. Avsagt, återköpen sa man fortsätter. Man köpte tillbaka med en 3% av aktierna bara under senaste året. För som sagt, de som gillar utdelning, nu är den väldigt låg, men man delar ut dem det kvartalsvis, om man tycker sånt är roande. Det stora problemet här, som jag sa, omsättningen är nästan 10% på helårsbasis. Men tittar man kvartalsbasis är den upp över 20%. Och vinsten då ner kraftigt, nästan 40% på årsbasis, men upp då på kvartalsbasis. Det stora problemet man drabbas av, det är halvledarbrist och komponentbrist. Så det är de här supply chain-problemen vi har sett liksom sen corona i princip. Och lustigt nog så har man klarat det väldigt utmärkt. Man växte under 2020, man växte under 2021 utan problem. Men just nu 2022 då, eller halva 2022 är bara gott. De kallar det för 2021 i sitt brutna räkenskapsår. Så har man helt plötsligt tappat. Så att antagligen gissar jag på att man har haft mycket uppbyggt och så vidare och ändå klarat sig genom 2020. Men det här var första året man nu liksom började få problem med det här. Och det är ju förhoppningsvis problem som kommer lösa sig. Men man har liksom supply chain problem helt enkelt. Framförallt då via Kina, om man får gissa. De har haft sin zero covid-strategi och det har ju då varit jättesvårt att få loss resurser. Men så här, tittar man ett kvartal bak bara så ser jag att marginaler, omsättning med mera pekar uppåt. Så att det är på årsbasis de här nedgångarna syns. Sen noterar man också att man har högre fraktkostnader. Man har högre komponentkostnader, generellt högre operationella kostnader. Och det är för att man har fortsatt rekrytera och satsa i varumtakt i hopp om att det här supply chain-problemet är tillfälliga. Så att det är lite det man får ta ett bett på med det här bordet om man tror på det eller inte. För gör man det så kan det bli ganska billigt. Alltså då kan vi komma ganska långt under vad det kostade för ett år sedan. Men nu i och med att vinsten har gått ner så handlas det till närmare P40. Och det är för ett bolag då som, närmare P50. Och tittar vi tillbaka ett år så var det under P40. Så fortfarande ganska dyrt, men ändå intressant för den här typen av snabbväxande techbolag kan jag tycka. Det man får se som positivt, om man ska vara lite optimistisk, det är ju att de har mer order än vad de har produkter levererat. Så det är inte problem med orderingången. Efterfrågan liksom tycks oförändrad. Det är ju problem framförallt med att kunna leverera de här produkterna som kunderna vill ha. Det här tycker jag, det är faktiskt en bad sidogrej, men jag tycker att det är så sjukt imponerande fortfarande med de här företagen som har lyckats hantera komponentbristen. Vi kan ta svenska Note till exempel, som man ser, de bara fortsätter leverera på sina order med god lönsamhet trots komponentbristen som verkar slå mot alla företag, men några verkligen lyckas ju navigera här utan att det ens märks av. Det tycker jag är imponerande. Det gör ju också att det kanske blir en premie mot den typen av bolag, för att då vill man ju hellre använda Note som leverantör eftersom de får ut fram varorna liksom.
Absolut.
Något man kan nämna också här under 2021 som skulle också ha påverkat aktiepriset och så, det var att det var en liten skandal förra året kring det här bolaget. Det var en cybersäkerhetsblogg som hävdade att en visselblåsare på Ubiquiti hade upptäckt en stor dataläcka och att nu företag försökte mörka det här, men man hade kunddata som hade läckt ut, och det var ju då ett superproblem i sånt fall. Ubiquiti på sin sida, de hävdade att nej, det är inte alls någon fara, det är ingen faktisk kunddata av värde som har hamnat i fel händer och så. Sen var det massor med fram och tillbaka så det skadade aktiekursen väldigt mycket, det skadade förtroendet väldigt mycket. Men nu i december 2021 slog en domstol i New York fast att det var en tidigare högt uppsatt anställd som hade gjort sig skyldig till att försöka stjäla data och utpressa bolaget. Och det är antagligen han som har gått ut då med information om den här påstådda dataläckan. Men dataläckan är han som har skapat, eller hon, i hopp om att kunna utpressa bolaget på miljonbelopp.
Smart.
Men ingen data verkar ha kommit ut. Men det är fortfarande, skadan är ju fortfarande skedd, för den skadade förtroende och aktiekursen som sagt. Men domen tycks att ta Ubiquiti sidor helt enkelt. Och nu har faktiskt Ubiquiti också gått ut och stämmer den här bloggen som lät publicera de här falska uppgifterna då, för att utan det hade det inte varit något problem. Och sista då, som jag bara ska nämna, aktiekursen. Jag har pratat lite om det, att jag tycker det är intressant att titta på leaders i bear markets. Det är väldigt intressant. Och det här bolaget har bara gått minus 1,5% sedan årsskiftet. Det är ganska starkt med tanke på att börsen är ner liksom 20-30%. Aktien dock upp hela 1500% sedan noteringen. Och trots det är bara några få hundra ägare hos våra svenska nätmäklare. Så att Ubiquiti är ett superintressant kvalitetsbolag verkligen. Och jag tror ändå att det finns en liten möjlighet här som kan vara intressant om det nu visar sig att de här supply chain-problemen är övergående. Ja, och det var dagens avsnitt. Som vanligt, lite innehållsförteckning här eller lite transparens. Äger du någonting i Ubiquiti?
Du vet, så jag handlar nu är bara extremer. Om det inte är PS50 eller PE2, då är det inte intressant.
Precis. Och jag har faktiskt inte heller en aktie i Ubiquiti just nu. Är det någonting annat vi har pratat om? Pratat lite Ethereum, och de har jag förstås stakat. Och man ska kolla in våran huvudsponsor Robomarket som man är intresserad av att handla kryptovalutor till supervillkor. I övrigt ska man komma ihåg att inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla hos sitt varierande gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Och sagt riktigt stort tack till Robomarkets, men också Aktier och XP Chemistries. Kolla in dem hos aktier.com. Och oss sitter också där förstås. Du kan kontakta oss på antingen podcast@marketmakers.se om du skickar mejl, eller på Twitter och förstås aktier. Och då heter vi @marketmakerspod.
Glöm inte lämna en recension på iTunes om du tyckte om det här avsnittet. Och sist men inte minst, vad vill du göra då, Niklas?
Då, kära lyssnare, jag vill säga stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ready? Okay. Give me a beach.
Beach.
Give me great food.
Tacos.
Give me adventure.
Hiking.
Give me a date night.
Sunset cruise.
Give me some smiles.
Cheese.
Give me more beaches.
Beaches.
What's that spell?
San Diego.
If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.